Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej och välkommen till I väntan på katastrofen. Mitt namn är Kalle Zackari Wahlström och den andra mannens namn är Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Du låter pigg.
Jag har väl återhämtat mig efter helgen nu. Jag tog det ganska lugnt. Nej, det gjorde jag inte heller. Jag får ju runt hela eftermiddagen.
Du har ju haft småbrukarkurs i helgen.
Ja, jag hade ju kört trädtillverkning tidigare för ett par veckor sedan här, två singeldagar. Men nu kom småbrukarna, småbrukarkurs 1 och småbrukarkurs 2 sin första dag då.
Det
är ju extra spännande med de grupperna eftersom vi ska träffas hela sommaren, 8 dagar då, va? Och det kändes otroligt bra och roligt alltså.
Ja, gjorde det? Var energin bra?
Ja, det blev nästan komiskt. Nej, men alltså det är så just det här med mig. Jag blev komisk som vanligt, höll jag på att säga. Nej, men det här när folk är så intresserade, vet du. Jag är ju en sån riktig extrem lärarpersonlighet. Jag går ju igång på när folk är intresserade.
Jaha, det har vi inte märkt, Patrik.
Nej, och du vet sen. Jag är alltså dag 2 då på eftermiddagen så blir man ju ganska urblåst om man ska vara riktigt ärlig då, va. Ja. Men du vet, de var ju så intresserade, vet du. Och jag pratade, jag fick ju nästan inte... Nej, jag försökte nog 3-4 gånger att få stopp på mig själv. Till slut gick det väl.
Vi som lyssnar på podden, vi känner ju att det är ofta... Du har ju mer i dig. Vi har ju en timme och 20 minuters avsnitt.
Ja, du måste ju alltid iväg på någonting.
Men du, nu kör du en hel helg alltså.
Ja, fast det är ändå skillnad mot de gamla biodlingskurserna då. Jag kör ju några fortfarande. Många frågar ju om kurser och sådär. Och de är ju fullbokade sedan ett ganska bra tag. Men det finns en som vi har lagt in efter alla andra här och fick lägga på semestermånaden på vardagar, för det finns inga helger kvar, va.
Mm.
Och det är en biodlingskurs i Gråbo. Så vill man gå en biodlingskurs och bor i Västsverige med mig som kursledare då. Och det som är så roligt är också, de började i fjol. De gick småbrukarkursen nämligen i fjol, den här pilotkursen där vi försökte lära oss hur vi skulle lägga upp det här då. Jag och Ingmarie. Så han köpte 3 kuper och har 3 samhällen och alla är med. Så där kan man verkligen få vara med och titta hur de här har utvecklats och göra avläggare och alltihopa det där. Det är 3 dagar. Först en helg och sen en senare kursdag då, lite senare på sensommaren då, med invintring och sådana grejer.
Så om det är någon som lyssnar som är sugen på att lära sig om bin och bor i Västsverige eller är sugen på att åka till Västsverige.
Mm.
Boka den på småbruk.se antar jag.
Ja, och då får de även träffa de här som gick småbrukarkursen och de har verkligen satt fart och bygger upp ett småbruk och har mycket redan också dessutom.
Varför känner jag mig hotad?
Ja, jag inte vet jag.
Du kommer väl inte starta en podd med dem, Patrik?
Nej.
Nej, bra, skönt. Det är ju ganska bråda dagar om man håller på med småbrukande så här års. Det är mycket som ska hända de här veckorna på våren. Du har fått pausa ditt och nu ska ha kurs, Patrik, eller har de hjälpt till att så grejer och plantera ut grejer och sådär?
Mm. Ja, plantera ut är det ju inte så mycket än då, utan det kommer ju vid nästa tillfälle om ett par, tre veckor. De ena kör en helg om 14 dagar och de andra en helg om 3 veckor då. Så då är det ju mer utplantering och så. Det vi gjorde nu, det var ju det att de fick ju lära sig grunderna i att bygga upp en frukt- och bärträdgård och föröka.
Oh.
Både, det är ju 5 metoder egentligen som är med förökning, alltså gamla traditionella plantskoleverksamhet kan man väl säga då. Och det är ju förädling, och det är ju det vi gjorde i huvudsak när du ympar in en äppelsort på en grundstam.
Just det.
Mm.
Alltså då, för er som inte vet då, då tar man liksom en kvist från ett träd man vill ha och tejpar fast på en så kallad grundstam. Vad är en grundstam, Patrik?
Ja, det kan ju vara olika. Det kan ju dels vara en frösådd. Det, så gjorde man ju för mycket att man sådde äppelkärnor och så fick man en världshistorisk unik sort då. Men så använde man den att ympa in den typen som man ville ha. För det är viktigt när det gäller såna här korspollinerade växter som äpplen och päron och så vidare. Att tar man en kärna så får du en sort som aldrig har funnits förut. Det är som med människor alltså. Så vill du ha ett Ingrid Marie eller Lobo eller Aroma eller någonting, då måste du ta ympris ifrån den. Och det är fjolårsskotten du tar då. Ja, vårvintern är bra att ta dem då.
Det behöver man ta innan de vaknar på våren. Har du
de
sagt.
Ska vara i vila och det ska även grundstammarna vara. Men jag köper grundstammar nu då. Man hinner ju inte göra allting, va? Utan då har andra tagit ett ved, alltså sticklingar då, som de har fått att rota sig ifrån ett och samma ursprungliga träd också. Det kallas för A2. Den vanligaste, det är den du nästan står på alla träd du köper på plantskolan och du går betala mellan 700 och 2000 kronor styck. Så står det A2 på de här etiketterna då. Det är Alnarp 2. Det har funnits många olika, men den här har utkristalliserat sig och var väldigt bra då. Det blir ungefär 75% av en frösådd.
Alltså i storlek?
Ja, precis. Men sen har jag en liten också som jag använder en del, för jag gillar att ha många träd och då får man ha lite mindre om det ska bli många.
Ja, smart.
Ja. Nej, men den har svagare rotsystem och så att den är bra att ställa mot stängsel och stolpar, eller också får du ha stötta på den.
Ja, så om man vill hålla på med så här spaljéäpplen till exempel.
Ja, den här är ju inte den allra minsta, utan de är ju, ja, vad blir de? De blir väl benjigt, jag tror det är den som yrkesodlare har mest. Just det här, du vet att de sätter upp långa rader med stolpar med vajrar emellan. Och så binder de upp träden just för att man ska kunna skörda från backen, va?
Just det.
Och plocka och slippa gå på stegar och sånt. Så,
jag sa en idé i morse annars, att vi skulle skaffa en apa som vi kunde lära att plocka frukt.
Mm.
Då kunde den klättra i träden och plocka frukt åt oss.
Ja, det lät som ett sånt där sätt som man kan få Kalle och köpa en apa på.
Säsong 4!
Ja, precis.
Britta, jo, det hände en grej. Ja, men för jag ligger ju lite före dig i odlingssäsongen eftersom jag bor närmare havet, antar jag. Så jag känner mig liksom lite stressad nu. Jag har börjat plantera ut grejer i växthuset redan. Mm. Och det, där ligger jag i fas. Jag har väldigt mycket planter som jag inte har plats för. Borde bygga större växthus. Men till nästa år kanske jag får bygga ett växthus till, helt enkelt. Om jag ska odla alla mina planter. Kan jag också ge bort, antar jag.
Ja, ge bort är ju bra. Du får göra en småbrukarkurs, för då kan du ge bort till alla deltagare hur mycket som helst av allting.
Ja, smart.
Ja.
Men då sen börjar det också bli dags, för det känns som att det är dags att plantera ut grej i trädgårdslandet också. Alltså sallad och kål och sånt där.
Ja, det skulle jag också kunna göra. Just egentligen då, va? Efter lite avhärdning kanske i bågväxthus och såna här grejer. Det som jag har ju sått lite tidigare. De fick ju så på slutet på de här dagarna med 3 olika system då. Om man vill odla lite mer och det kanske blir för krångligt med äggkartonger och mjölkkartonger och så vidare, va?
Just det.
Ja, så som jag har lärt dig.
Ja.
Och sen men de hinner ju bara bli ett par, 3 veckor då till de kommer nästa gång. Så jag har ju sått några 100 planter tidigare då.
Ja.
Så är det.
Och jag är där jag var, jag tror att vi satt här i fjol och pratade om samma grej i podden, att jag inte har, att det är kaos i mitt land. Mm. Jag har bara låtit det förfalla. Jag har liksom inte gjort i ordning där. Det är ju skönt på hösten att inte göra så noga, men det är ju för jävla jobbigt nu.
Ja, men det är ju lite så där. Man är så sugen på våren och så är man rätt färdig på hösten. Ja, tycker exakt. Att nu räcker det. Ja, jag känner igen det där.
Ja, så
men
jag,
gör så den här hösten att du skaffar markduk och lägger över. Jag var ett litet moment jag visar. Jag har plockat bort markduken här nu då. Den här tjocka mörka som släpper igenom både luft och vatten men väldigt lite ljus då. Man lägger på den på hösten, det blir mörkare och mörkare. Och så börjar det gro tidigt innan det blir väldigt, väldigt ljust då. Så klarar de sig inte med det lilla ljuset som kommer igenom då.
Strålande.
Ja, och då ser man så otroligt tydlig skillnad. Liksom helt ren jord där de här har legat. Och där det har varit gliper, ja där är det ju ogräs då va.
Ja, det där vore ju något. Man borde kunna köpa måttbeställd sånt så man kunde täcka hela landet utan att hålla på och skarva och sådär. Det skulle vara jäkligt bra.
Ja, men samtidigt är det så här att det är ganska bra att lägga på och skydda jorden så fort du har skördat, va?
Mm.
Och man skördar ju lite olika, så att kör man sån här 80 cm bädda som du gör så kan det vara ganska lämpligt att ha den bredden då, en meter. Jag kör ju i 2 meters bredder då och så har jag längden på landen eller bäddarna då som jag kan. Och vill jag lägga på en, ja men då lägger jag på en dubbelvik så kan jag vika ut den sen när det blir dags för nästa då va. Så 2 meter finns de i bredder, de här geodukarna då.
Jag får så mycket, jag lägger ju träflis i gångarna mellan mina bäddar. Det förslår inte, det växer ju jättemycket ogräs där. Så att jag skulle behöva antingen fylla på med jättemycket träflis, men det känns så segt att göra det varje år. Eller bara täcka över hela skiten.
Ja, täck över hela.
Ja.
Mm.
Gör det. Och sen är det dags att så gurkväxterna nu också.
Ja, för dig är det nog det. Jag väntar. Ja, vi gjorde faktiskt det nu också. Det var ju för att det ska stämma med helger och sådana där grejer. Jag hade ju kunnat vänta en vecka in i maj då här, eftersom jag vill sätta ut någon vecka in i juni.
Just det.
Runt 10 juni och jag vill hålla mig till 4 dagar för de här. De växer ganska mycket på 4 veckor och går det en vecka till, då blir de riktigt stora.
Ja, det problemet har jag med tobaken. Den såddes alldeles för tidigt och börjar nu bli väldigt, väldigt stor. Jag har först planterat om i 9 cm krukor och nu planterat om i 13 cm krukor tror jag att det jag har. Och hoppas att det ska gå bra.
Ja. Nej du, jag har gjort en sån korkad grej alltså.
Åh,
du vet,
kul!
Men du vet, ett sånt där misstag som man inte... Nej, jag borde inte ha gjort det. Jag har ju pratat om det här med tomatplanter, att de drar iväg och så vidare. Och att jag har inte så bråttom, utan jag nöjer mig med 6 veckor före 15 maj då, som jag har som utplantering för att ha rimliga nattemperaturer och härja med då va. Och då är ju det så att kör du, även om vi som har 4 lysrör per hyllplan och så vidare, så liksom är ju det där kanske storleksordningen 10% av dagsljus ute va.
Mm, mm.
Det är väldigt lite ljus och just för att inte få de här lianerna då så ska man ju sänka temperaturen också.
Just det.
Så det är kombination. Ja, för höjer du temperaturen då drar de ju iväg va. Och vi har ju livkammaren då där vi har de här hyllorna och lamporna och det. Men vi har ju också kläckskåpet där.
Jaha.
Men sen har vi ju, i och med att det har varit så kallt nu, alltså har vi inte velat sätta ut de minsta kycklingarna i växthuset heller innan vi sätter ut de här plantorna då.
Så har ni värmelampa?
Ja! Du vet, de står ju nästan och lyfter hyllplanet ovanför nu, vet du, in i armaturer och allting, de här tomaterna va.
Aj då.
Så det missar jag ju inte att visa dem här hur tydligt det blev då, just det där med temperaturen va. Så...
Vilka växter är det okej att klippa av?
Alltså lökväxterna är ju klassiska. Purjolökar, sättlökar, går även med vitlökar vad jag vet. Jag kör ju med bulbiller alltså då, små lökar som sitter uppe i blommorna då. Så sätter man dem som planter tidigt på våren så får du ju, ja, ser ut en, i princip som purjo fast plattare blad.
Mm.
Sen, jag måste tänka efter. Jag har ingen annan som jag klipper ner.
Nej. Jag
kan komma på.
Ja, för det drömmer man ju lite om ibland. När man ser hur det drar iväg växthuset.
Vart för ivrig på våren, lika ivrig som man är färdig på hösten.
Jag har en god nyhet från mitt trädgårdsland. Det är att skälkselleri verkar vara tvåårig.
Ja, hur ser den... ja, alltså... Om du tänker dig, skälkselleri är ju en rotselleri utan rot, större rotutsvullnad egentligen.
Mm.
Och i och med att det egentligen är en rotfrukt,
mm-hmm,
så är den ju tvåårig då.
Ja, ja, ja. Men och, kommer den att vara ätbar hela säsongen eller kommer den gå över i något som man inte vill äta efter ett tag?
Ja, men sellerifrön är väl bra som krydda och sånt, va?
Ja, det är möjligt. Jag såg bara,
den kommer ju att gå. Du får ju skörda den relativt tidigt nu. Och den. Men låt några vara kvar så får du ju se hur de utvecklas. Hur många har du?
Ja, jag odlar ju alltid så jävla mycket det och gör inte av med något. Så jag har jättemånga sådana planter som kommer upp i landet.
Nej, ja, men du kan ju ha några stycken och faktiskt ta frö någon gång också ifrån dem då om du vill, om de går upp i frö nu.
Kul!
Blomning och frö sen.
Ja. Jag har det projektet också. Sen har vi ju ett projekt, du och jag och jag tror en del poddlyssnare som i år ska testa att odla foderbetor.
Ja. Yeah.
Kan du komma med en liten instruktion där? För jag känner att jag känner lite vilsen.
Mm. Nej, men betor, alltså tänk rödbetor.
Oj, 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 då är det hög tid nu.
Ja, alltså du kan ju så dem nu. Jag vet inte, jag har ju inte, det här är ju ett projekt för mig. Det finns ju folk som har provat det mycket och jag hade ju såna här grejer på gång för 8-10 år sedan när jag började hålla kurserna. Det här med att odla kalorier och såna här grejer på trädgårdsnivå, va?
Just det.
Majsen hann jag komma igång med. Men sen har ju det där fått ligga i malpåse och nu tänkte vi skulle engagera mycket och bygga erfarenhet runt det här med foderbeter som djurfoder och så. Både till höns och grisar och olika grejer då. Kaniner också tror jag. Ganska fiberrika så det kan ju gå, om man har till viss del till kaniner borde det gå i alla fall. De har ju lite känsliga ämnesomsättningsgrejer för sig där. Men de här blir ju stora. Så man får ju gallra dem då. Men jag prövar, jag vet inte härdighet och så på dem. Så mycket sådana här grejer har ju odlats söderut. Sockerbetor är ju en specialvariant utav foderbeta med extra högt sockerinnehåll.
Mm.
Och den odlas ju i princip på öarna, Öland och Gotland, eller i alla fall Öland och Skåne. De områdena, sockerbetan då.
Okej. Okay.
Men det är... kan ju ha att göra med fabriker och så att den faktiskt går att odla mycket längre norrut också. Med lite lägre skördar och sådär också då. Men att det är logistikgrejer som gör att det odlas där nere då. Det vet jag inte. Men jag provar både att dra upp plantor, 4 veckors plantor och direkt så. För att göra en jämförelse då.
Spännande. Jag tror att jag bara kommer direkt så för att jag har inte riktigt utrymme eftersom jag har den där tobaken som tar så mycket utrymme i hyllorna just nu.
Ja, men du behöver inte köra sådana grejer i hyllorna längre.
Nej, det kan jag ha i växthuset, ja.
Ja, ut och ställ mellan plantorna där eller drivbänkar eller du kan ju till och med ha dem ute och lägga fiberduk över i backarna. Just det. Liksom, sådär. Så att det de här... Vad ska jag säga, de här ingår ju lite grann då i de där senare 4 veckors, du vet, med kål och sallad och mangold och rödbetor och så vidare. Där kör jag ju i torrblock i brödbackar.
Just det.
Så det gjorde vi. Det var en av grejerna vi gjorde i helgen nu då och provade på.
Ja, kul.
Så nu har jag ungefär, om allt gror och blir bra så har jag ungefär 10 gånger mer planter än vad jag behöver.
Anmäl ert intresse. hej@katastrofen.se. Nej, men det vore kul, alltså ni som odlar foderbetor, hör gärna av er och berätta hur det går. Det är roligt att följa hur...
Ja,
hur...
vi ska försöka, det blir ju informellt det här. Men alltså, testa och odla på olika platser och såna här saker och pröva, dra erfarenheter och så. Så dela med er av det, så sprider vi det sen i podden.
Skoj, skoj. Jag har ju ganska mycket blottlagd jord efter att jag grävt ur min damm så att den blev 19 gånger så stor.
Mm.
Så jag kan ju så foderbete runt hela dammen.
Mm.
Det blir kul. Kul för ankorna också. Förra veckan pratade vi om konservering. Eller om det var veckan innan. Det flyter ihop.
Ja, för mig med, Kalle.
Men vi pratade mycket om att få konservera i en tryckkokare. Vi har fått en hel del frågor om att konservera i ugn. För det är tydligen någonting man höll på med förr.
Ja.
Kan man konservera i ugn, Patrik?
Ja, det kan du göra. Men det är ju samma... Alltså, det är ju lätt att tro det där liksom att man... Du vet, det kan man ju välja temperaturen.
Ja, eller hur?
Ja, man kan ju ha 300 grader i många ugnar.
Va? Ja, det låter ju varmt.
Ja.
Men om man tar 120 grader då, som det är i tryckkokaren?
Mm. Vad händer med vatten vid 100 grader?
Det kokar.
Ja. Och hur mycket varmare blir det då? Om du tänker att du har vatten i ett livsmedel då där.
Det kokar bort bara. Och sen när det kokat bort, då kan maten bli varmare.
Ja, precis. Och då har du ju inget vatten kvar i och det är torrt.
Det börjar brännas.
Det börjar brinna, eller vad man ska säga. Alltså grejen är ju det. Det går ju där. Begränsningen går vid 100 grader, va?
Aha.
I princip hur varmt du än har så blir ju inte livsmedlet varmare förrän vattnet egentligen är borta då, va?
Och skillnaden i tryckkokare är att man ökar trycket och då kokar det senare.
Just det. Ja, du kan få upp temperaturen helt enkelt på det. Koka gör du ju tidigare. Men du kan få hålla emot liksom. Och då får du en högre... Det får inte upp i luften helt enkelt på samma sätt då.
Skulle om man bor på en bergstopp.
Mm.
Skulle man kunna köra i ugnen då?
Nej, men det är väl tvärtom.
Om du bor
i en ubåt långt ner i havet.
Ja, det verkar krångligt.
Ja, det verkar lite krångligt, Kalle. Det gör ju det.
Ja, du kör en tryckkokare heller. Okej,
nej, men det är viktigt. Men om en grej, precis. Så att man kan enkelt säga så här då. För att safea här. Så är det ju det där med våra frukt och bär, va, som är så sura.
Just det.
Som har det här pH, jag tror det är under 4,5. Men man behöver inte vara... Alla svenska bär och frukter, alltså våra traditionella, är tillräckligt sura. Så att de kan du köra i vattenbad med handduk i vanlig gryta. Eller i ugn då. Men däremot grönsaker, svamp, kött, fiskgrejer och sånt... Så är det tryckkokare då. Och vi var lite luddiga där sist. Jag ska säga det. Jag har läst på då, eftersom det är ju så. När man kör så här så får man ju påpekanden och så. De tabeller som är. Jag vet ju det från de som jag har till min All American här då. Det är ju 121 grader på dem.
Ja.
Så tabellerna är för 121 grader och det finns inte, jag har inte sett att det finns utprövade koktider för lägre temperaturer. För det är så att, tittar man till exempel i Livsmedelsverket så kan du ju koka och efter en viss tid så har du reducerat botulinumbakterierna till en tiondel. Och så fortsätter du liksom så här, men du vet, du får ju så extrema koktider.
Ja, ja.
Så liksom det är inte praktiskt genomförbart, va. Och det innebär att sänker du temperaturer och så vidare så får du också mycket längre. Och jag vet inte om det är några jättekraftiga brytpunkter där mellan 118, 119, 120 och 121 som gör att det blir mycket längre koktider. Det är nämligen så här, det är ju inte linjärt det här, utan det är så vid vissa. Jag vet ju till exempel amerikansk yngelröta som är en allvarlig sjukdom hos bin.
Mm.
De sporerna kan ju leva i decennier.
Oj.
Och de tål ju också kokning.
Kärva jävlar.
Ja, de är det, de rackarna, va. Det är ju därför du måste köra med flamma eller och sådana grejer. Alltså, det är ju samma sporbakterier som klarar de här. Du måste upp och koka i högre temperaturer, va.
Mm.
Så är det.
Ja, det är noga med det där. Och det går alltså inte att konservera i ugn.
Med svamp och kött, grönsaker och sånt som inte är surt då, ja. Annars så går det.
Om du ska konservera sura S till exempel. Eller sura patroner.
Mm. Då. Eller äppelmos. Eller äppelmos. Svarta vinbärsmarmelad.
Patrik!
Ja?
Vi har fått en fråga från Fredrik. Han har skickat en ljudfråga som låter så här.
Hej Kalle och Patrik. Jag har varit ute på en promenad och satt mig vid en sån här kommunal eldplats och tänkte att jag skulle testa att göra upp eld. Jag har med mig eldstål, jag har med mig vatten framförallt för att släcka. Men en kniv och lite stearin, lite förskåret hudsalva. Och sen så har jag plockat lite bark och näver och sånt längs vägen. Men det är ju, även om solen skiner och vinden inte ligger på, så är det svårt. Skulle ni kunna tänka er att ha något inlägg om vad ska man förbereda sig med när man går ut och ska kunna göra upp eld i ur och skur och regn och rusk? Det vore ju fantastiskt. Tack för ett fantastiskt program.
Ja, Patrik. Fredrik har problem att göra upp eld och han undrar hur man ska förbereda sig. Vad ska man tänka på när man vill göra upp eld?
Ja. Jag tyckte som jag, när jag lyssnade på det här nu då, så var det en grej som jag tog fasta på som han faktiskt sa.
Mm.
Och det är just det du sa också. Förbereda sig.
Mm.
Alltså, många tänker ju det här att, nej men, gör upp eld. Man gör bara upp eld.
Mm.
Men tittar vi liksom, alltså ett historiskt perspektiv då.
Ja, tänk gärna.
Tänk det här att, ja men vi har ju tre regeln, vet du.
Ja.
Frys rejäl på 3 timmar i den här delen av världen. Mm. Huvuddelen av året. Så är det ju. Och backa då. Tänk lilla istiden. 1600-talet och så vidare. Det var svinkallt, va. Det har ju blivit varmare och varmare sedan 1700 ungefär, va. Och du rör dig i skogar och alltihopa i det här regn och väta och kyla. Och det är mycket, mycket kallare än nu då, va.
Mm.
Alltså det här med att göra upp eld, det var ju liksom en grundförutsättning för att kunna leva i den här delen av världen. Och det har ju varit det i alla tider.
Ja.
Så här har ju folk varit duktiga på att göra upp eld. Det har ju varit hur naturligt som helst.
Ja.
Vi har ju pratat om det här tidigare också, just det här du vet med simma håller vi fortfarande fast vid ganska bra att alla ska göra, va? Gå simskola och lära sig, och grundskolan har det som krav och så. Orientering har vi till viss del också, va?
Just det.
Men eld borde vara en tredje där. Tre ja. Är ju väldigt bra, som alla lyssnare av den här podden vet.
Ja.
Så är det. Men tittar man då historiskt, alltså det, de hade ju inga tändstickor och sådana grejer.
Men hur gjorde de då?
Ja, alltså backar vi några hundratals år, och det här har ju varit en metod ganska långt fram i tiden. Jag kan faktiskt inte säga exakt, men det är ju när tändstickorna kom. Ja, det är ju 1800-tal, för det har ju alla som har sett västernfilmer sett när de slår en tändsticka på klacken på stöveln, va? Men sen kom säkerhetständstickorna. Alltså för den kunde du ju slå, en tändsticka kunde du slå eld på mot något hårt då, va. Så du fick en friktion där. Men sen kom ju säkerhetständstickorna då, som behövde det här plånet. Och jag undrar om inte det var en svensk uppfinning.
Jo.
Swedish Match. En av de här alla grejerna som de kom på tidigare.
Det var också början på förfallet. Varför måste man ha säkerhetständstickor? Kan man inte få tända en tändsticka på cowboybootsen som en...
Du är början på förfallet. Ja, men fattar du liksom att gå och ha såna där icke-säkerhetständstickor i en ask i fickan och så... Råkar du luta dig mot något och mala lite på det där?
De har gjort upp eld.
Ja, så har du gjort upp eld och det är du som brinner. Ja, precis. Nej, men det var nog en ganska viktig uppfinning det där. Och att de inte kunde ligga och jag vet inte hur självantändning och sånt var på det heller. Men i alla fall, säkerhetstjänstiskan var uppskattad där. Men innan dess då, då har man ju sett det här med eldstål.
Mm.
Alltså den här smidda, ett hårt stål vill man ha, ett kolstål. Och när man har gör äggverktyg som knivar och så vidare, så är det ju så att gör man ett hårt stål, då är det ju sprött.
Mm.
Det vill man ju inte, för då kan ju kniven gå av och så vidare. Va? Och yxäggar går sönder och så, slår fliser ur. Utan då anlöper man ju det så att det ska bli en bra kompromiss mellan att vara hård och hållbar och seg.
Hård och hålla sig vass länge och seg inte, och ja, inte gå sönder.
Precis, en balans däremellan. Man kan blanda olika material och få laminerat med. Men det här eldstålet då? Då är det att man härdar det och då vill man ju att det ska vara hårt. För du slår det emot en sten, ofta flinta då va?
Mm-hmm.
Så har du en vass kant på flintstenen och så slår du med eldstålet på den där och så får du gnister.
De flesta som, när man har eldstål så tänker de flesta tänker på den här som man köper på Naturkompaniet nu. Som är en liten pinne. Av stål och sen som ett litet liten bricka av någon annan.
Men den kallas tändstål va?
Ja, vad sa du då? Eldstål.
Ja. Aha,
det är olika.
Ja.
Jag är med. Förlåt.
Det kallas det. Ja, men precis. Den är ju en annan metod som vi kommer till sen. Men det är ju också av den typen, av samma typ.
Mm.
Alltså att du skapar gnistor.
Eldon är ytterligare en grej va?
Jajamensan, ja men det är den här det, elddon. Ja. Fast ja. Elddon kan nog ha en bredare, att du har någon form av doning att göra eld med. Men jag är inte helt säker på definitionen på det där. Men det här eldstålet då, den här härdade stål, kolstålsbiten som var hård som du slog mot en sten. Det är ju en typ av elddon då va?
Mm.
Så är det.
Mm.
Men det här som du sa, tändstålet är det här som man skrapar med. Mm. Och får, det får du mycket mer gnistor med. Det tillhör ju samma kategori, alltså att du tänder med hjälp av gnister.
Mm.
Du tänder inte med en låga som du gör med en cigaretttändare eller med tändstickor eller någonting sånt där du skapar en flamma. Utan här får du gnister, så måste du med hjälp av gnisterna få någonting att
börja ta brinna. Den gnistan.
Precis, precis. Och... när det gäller eldstålet här då så är det, alltså det här är ingenting som du, alltså är du extremt van och så vidare så kan du ju fixa det. Men det man måste ha klart för sig är att folk förr, de förberedde ju och tillverkade ju sådana här grejer i förväg va. Det jag prövade, nu är det länge sedan jag höll på med sådana här grejer, alltså 35 år sedan. Men det vi gjorde, det var ju att vi gjorde fnuske, alltså fnuske används i minst två sätt där i vårat språk. Det ena är ju alltså att du gör fnuske av fnusktickan, som är en svamp som växer på träd.
Mm.
Söderut vet jag att det är bok mycket. Det är nästan det finns mest på. Och sen har vi här uppe i Värmland och så är det ju på björken. Och den är grå och den ser ut som en hästhov.
Mm.
Och för att få sånt här riktigt bra fnuske från fnusktickan då, så gör man så här att man skalar av det här gråa skalet som är ganska hårt.
Mm.
Och under det sen så får du, alltså är de unga, alltså det är ju det här, man får ju alltid lära sig att prova och göra misstag. Är de väldigt unga de är, så kan de ju vara blöta och lite så här, va?
Då är de inte torra som fnöske.
Nej, precis. Men du vill ju inte ha någon övermogen som har börjat svartna heller, utan det ska ju vara den här gråa och mogna, inte övermogna svampen.
Pratar du om dig och mig nu, Patrik?
Nej, du, jag är... Ja.
Den gråa och mogna.
Ja, precis. Det har ju du också blivit. Ja, ja. Du har levt så hårt, Kalle.
Exakt.
Ja, precis. Ja, nej, men i alla fall. Sen tar man och gör skivor utav det där sammets lena under skalet där. Ett par, tre millimeter. Jag skulle nog säga par, eller inte för tjocka skivor, utan... Det ska ju vara så att det blir skivor i alla fall. Inte att det blir små fnas, va? Utan du får ju ta ett par, tre millimeter tjocka i alla fall, va? Och sen kokar du det i asklut.
Åh, herregud.
Ja, men aska fanns ju mycket förr, vet du. Björkvedsaska och sånt. Det hade man ju för att göra såpa och allt möjligt.
Mm.
Så ta ungefär... Jag tror man tar 50-50 ungefär med vatten och björkaskan då.
Gud vad barnen är hungriga nu när man ska koka pastavatten. Och man börjar med att koka fnösket.
Jo, men grejen är, det fanns ju säkert att köpa och byta till sig fnöske.
Hur gör man upp elden för att kunna koka fnösket, undrar jag, Patrik, om man inte har något fnöske?
Ja, du har ju fnuske och så gör du mer fnuske innan det är slut. Men i alla fall, för att göra färdigt den där berättelsen med hur man gör då. Så kokar du de här 2-3 mm skivorna från fnuskstickan i luten i ett par, tre timmar. Och sen tar du upp dem och bankar på dem för att få ut vätskan. Och så får de torka.
Mm-hmm.
Och sen river du av en bit av den sån här skiva. Och då får du en fransig rand där du river av, så blir det som luddigt och ludet.
Mm.
Och det är väldigt bra. Och då, så som vi gjorde, det finns olika tekniker, men då sätter man den här lilla ludna grejen mot flintan där vid kanten. Och sen när du slår gnistan så fångar du upp gnistan på den där ludna kanten. Och den kommer där och är varm utav den här friktionen som har gjort gnistan då, va? Då börjar det glöda i den där kanten. Och då är du på väldigt god väg, men du är inte framme riktigt än.
Nej.
Utan då behöver ju du en eldboll.
Mm.
Och då behöver du ett lättantändligt material. Ska se.
Torrt gräs.
Du vet det här ljusa gräset som finns och står upp, det döda. Det är du kan nästan se igenom de här tunna, breda bladen som finns. Rörflen heter den, va?
Visst
det? Ja, jag tror det är det. Det kan du hitta ute, och den kan stå upp genom snön på vintern när det är kallt och så vidare också. Det är en sån som du kan ta. Det man kan säga när det gäller den, för det här kan också kallas för fnuske på våra språk. Det är den andra grejen. Förutom det fnusket som man gör av fnusktickan då, så är fnuske rent generellt det här fina, lättantändliga materialet som du vill ha för att börja få fart på en eld då, va? Även när du tänder med låga så vill du ju ha fnuske att börja med, va? Och det vill du även ha för att få ifrån den här glöden då, som du har med fått till med eldstålet där. Så behöver du sånt här fnasigt, och då gnuggar man ofta det materialet för att få det här fibriga, mer porösa ytan, så det finns liksom lite mer att få grepp i för glöden eller lågorna då, va?
Just det.
Och det är bland annat det där. Det finns annat. Du kan ta enbark.
Om den näver får... väl?
Ja, då får du nästan ta... Näver är ju olika skikt. Du har ja, men... ju en... man kan säga att näver generellt är ju det yttre utav... Alltså du har ju en innebark också, den här lite tjockare bruna.
Ja.
Den vill du inte ha med. Men tar du det yttre, det som man kan göra näverslöjd och så av, typ. Så tar du det allra yttersta på den, det här vita fnaset. Du kan skrapa av det. Då börjar du få sånt material som du kan få glöden att ta sig. Det kan du även använda till det här modernare eldstålet och få det att tända direkt med hjälp av sånt.
Ja, för det har jag fått lära mig. Men då tog man faktiskt, man tar loss hela liksom, näver skivan. Ja. Men så kunde man vända, om man vänder den så att man får den här lite ljus beigebruna sidan. Och så kunde man, så skrapar man med kniven där.
Mm.
Då får man också, liksom, luckrar man upp ytan och det kan också ta en gnista.
Mm. Och när man börjar träna på det där som man alltid gjort för lite.
Ja.
Ja, tills man lär sig har sett att det behövs vara mer.
Så jag tyckte det var så bra du sa, Patrik, att det finns mycket för elden att ta tag i. För det tycker jag är en bra grej man kan tänka på när man ska tända eld överhuvudtaget.
Ja.
Att det, ska det är samma om man ska tända på om du har tidningspapper för att tända. Så det är mycket lättare att tända på kanten än mitt på. För det är någonting som elden kan ta tag i.
Mm.
Och det är bra att tänka.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Precis. Vad finns det för andra? Förlåt.
Ja, jag tänker så här. Jag vill ta med det också, för jag tänker, vi kör ett, vi har ju tagit lite försnack och så vidare om vad vi gör och så, men vi kör ett rent eldavsnitt då, så då pratar vi väldigt brett och djupt om eld nu. Så jag tänker, jag kan bara ta lite ur minnet även det här, vet du, med drillborr. Det är också ett historiskt perspektiv. Innan det här med eldstålen och så vidare, alltså när vi börjar komma ner åt stenålder och en bra bit upp också, det har säkert använts mycket, mycket, mycket senare också. Men eldstålen tog över. Det var en smidig flintabit, lite förtillverkat fnuske. Du har alltså det här från fnuskstickan då, och sen har du lite mer eldbollar och sånt förberedda också, så kan du snabbt göra upp eld om du blir överraskad eller det börjar bli kväll och du ska sova och så vidare, va?
Mm.
Det hade du en liten läderpung eller någonting sånt där. Alltså, nu behöver ju inte vara en baggpung, men det var ju ett sätt de gjorde små påsar då, va? Utan det kan ju vara en läderbit då.
Ja, det är perfekt. Jag har faktiskt letat efter att göra av mina baggpungar.
Ja, då kan du smida såna här eldstål och göra såna.
Jag har avverkat ett misstag där också. Jag provade att röka själva testiklarna.
Ja.
Det var inte aptitligt.
Nej.
Nej.
Då vet vi det.
Då vet vi det.
Ja. Nej, men det här med drillborren, det kan tänka man har sett. Det finns ju till och med i varmare delar och att man kan gnida
en
pinne mot en bräda. Va? Men här i våran del så har vi använt drillborrar väldigt mycket.
Det ser ut som en pilbåge ju.
Ja, precis. Själva bågen då. Det är ju som en liten, den får du ju ha böjd. En böjd gren då, som du sätter någon form av snöre i då, va? Men sen behöver du ju ha en borr. Och sen måste du ha en bräda som du borrar på. För det är ju där borren far fram och tillbaka när du borrar med den här bågen då, va? med snöret och drar fram och tillbaka. Det är ju där brädan och borren möts. Där får du ju... Tekniken det är att få ett mjöl där, ett trämjöl som kommer utav friktionen och att det blir så varmt så det här trämjölet då börjar glöda, va? Det är liksom vad det går ut på här. Och det är ju också, visst, är du, om man tränar mycket på det här, lär sig leta upp material och så vidare, så går det i en överlevnadssituation, nödsituation att tillverka de här grejerna ute i skogen. Men det här var ju någonting som folk hade med sig, färdiggjort, färdigtillverkat. Istället för tändstickor eller eldstål så hade man med sig den här utrustningen. Och material för att få upp med hjälp av den glöden då som är i trämjölet istället för på fnusket då, va.
Mm.
För så gjorde man det. Och det man kan säga då, det är så här. Du behöver ju ha, du kan ju inte sitta och hålla i den här borren. Uppe på då, va? Den ena änden, den är ju i brädan.
Mm.
Den som är i brädan, den ska vara rund, den änden. Den andra änden ska vara spetsig, den som är uppåt. Och då behöver du göra ett handtag med ett hål i så du kan sätta det på spetsen där. För annars får du värme i hand. Det går ju inte liksom att hålla i den där när den far tillbaka, va? Och... Det man kan säga då också, det är ju att handtaget behöver ju vara ganska hårt. Så inte du borrar hål i det också in i handen där och går sönder och sådär, va.
Ja, man har som en kloss som man håller uppe på.
Ja, precis. Ja. Med ett hål i, så du kan lätt sätta dig i den spetsiga änden på den här borren så den sitter kvar där stabilt, va. Och den andra änden, den är ju som sagt rund. Så, och där behöver du ju då i brädan förgröpa ett litet hål så du kan liksom börja slipa upp där. Va? Och då hör man ganska fort att den där borren behöver vara ganska hård.
Mm.
Medan brädan är mjuk, va? Mm. Så att det kan riva ur det här mjölet där, va.
Just det.
Mm.
Eller tvärtom borde det gå också.
Ja... Du vill ju få ett hål i brädan där så att borren går ner också. Och sen när du har fått ett hål där, så det är därför det är ju en fördel om brädan är mjukare faktiskt.
Just det.
Och det jag fick lära mig då, när jag tänker efter, det är ganska exakt 37 år sedan. Jag kan nästan tänka mig att det är nästan vid den här tiden på året när jag lär mig det här också.
Mm-hmm.
Ja, så är det. Och det jag kommer ihåg då, det var det att brädan, det var alltså precis påbörjad mörken al. Det ska ju inte på något sätt vara så att det blir smuligt och så vidare. Det ska inte vara liksom så du kan trycka i den på något sätt med nagel eller fingrar eller något sånt där. Men den ska ändå vara liksom död och påbörjad.
Mm-hmm.
Då är den perfekt, va?
Mm-hmm.
Och al. Och sen, detta var ju norrut i landet, så att det man gjorde för att få en bra borr, det är ju mer begränsat med träslag där uppe då, du vill ha ett hårt. Jag är ganska säker på att det var en tätvuxen hård grangren.
Mm-hmm.
Och det kan ju också vara sån här, alltså, vi har ju pratat om det tidigare, att när ett träd blir snett, så om det är, nu ska vi se hur det var här. Lövträd drar sig upp. Alltså på insidan av böjen så drar den upp stammen så den blir rak. Medan ett barrträd trycker på utsidan. Jag är ganska säker att det var så. Och då får du väldigt hård ved där i sådana. Och faktum är att den där kan du få i grangrenar också. Att du får sån... förtätad hård ved där. Och sen när de är så tätvuxna grangrenar så blir de ganska hårda. I alla fall med lätt mörkenal.
Mm.
Och sen gör det ingenting att det är lite hartser och kåda och så i de där heller. Man kan tänka sig att det skulle kleta ihop mjölet och sådär. Men det fungerar.
Ja, bra.
Mm. Sen snöret då. Det går, du vill ju inte ha för tunt snöre, för det när du lindar det runt borren där så ska det ju liksom bli friktion. Och har man bara lite klenare snöre, ja då tar man flera varv i så fall, va?
Okej. Ja. Men för annars är det väl, man tänker det som en pilbåge fast med en att stringen är lite slapp så att du kan linda den ett varv runt borren.
Ja, precis, minst ett varv då, så lite slakt är det, och så kan du faktiskt med tummen spänna lite grann där om det skulle vara för slirigt lite grann då, va? Så. Men annars kan man ta två varv då.
Ja.
Runt borren där och så sätter man igång. Det här är ju väldigt roligt egentligen.
Men om man inte har något snöre då, vad gör man då?
Nej, men då får du ju tillverka ett, fattar du väl?
Jag tänkte jag skulle göra ett upplägg så att du får berätta om hur man skördar granrötter.
Ja, vad bra. Nej, men alltså, det finns ju, det är ju någonting som folk håller på med fortfarande. Rotslöjd och sådana saker.
Ja.
Och vi har ju tre rötter som är väldigt hållbara och bra i våra natur då. Det är ju björk, gran och tall.
Mm. Ganska vanliga också.
Ja, precis. Det är ju de vanligaste träslagen kan man säga. Det varierar ju lite söderut och norrut. Söderut så kan det bli mindre med tall, och norrut så kan det bli mindre med gran då, och mer tall istället. Va? Men björken finns ju med överallt också. Och när jag har samlat det här är ju också mer i yngre vuxen ålder, då gick vi till myrkanter.
Mm-hmm.
Och där jag var och lärde mig det här då, det var ju i gamla utdikade myrar, nybyggen och sånt va. För då grävde ju de här diken där, och där växer det björk nu då.
Mm.
Och så går ju den ut i det här lite porösare, fuktigare, nästan mossan. Du kan nästan riva upp mossa. Och så ser du de här långa rottrådarna. Så det är väldigt lätt. Alltså du kan ju ta rottrådar överallt där de här finns. De har ju sina rötterträden va. Men mm. det blir väldigt lätt om du går i kanter på myrmarker och så vidare. Där de kör ut rötterna i mossan.
Ja, ja, ja.
River upp mossan så har du jättelånga.
Inte så mycket grävande utan mer bara
precis. Precis, för annars får du ju ha grävpinnar eller någonting då för att få upp, eller krokar och sånt att dra med. Metallkrokar tror jag vi hade som redskap. Och tar du, får du lite grövre rottrådar då, då kan du ju klyva, alltså du barkar ju, du barkar, rötter har också bark på sig. Och det kan du antingen lägga en bit läder eller något på låret och ha ryggen på en kniv och dra av barken då, barka, eller också kan man ha ett par pinnar eller en kluven pinne som du håller ihop så att du liksom skalar av när du drar, som en kabelskalare ungefär, va, fast det är barken som åker av då. Och sen är det grövre rötter då som är, ja, vad ska vi säga, 4, 5, 6, 7, 8 millimeter sådär, då kan du klyva dem. Då börjar du med kniven i ena änden, i den tjocka änden. Och sen delar du på den. Och konsten med att klyva rötter, men även vidjor, det är ju det att du är fokuserad och ser vad du gör.
Mm-hmm.
Och börjar den här klyvningen då dra iväg, alltså fläka ut åt ena hållet.
Mm-hmm.
Då gör man tvärt emot vad man tror.
Va?
Då böjer man mer på den tjocka sidan, den som blir tjockare då, va? Då böjer du ut den mer och då drar du tillbaka.
Jaha.
Fläkningen, så du försöker hålla den i mitten, och märker du den att den far iväg åt ena hållet så böjer du ut den andra änden som håller på att bli tjockare då hela tiden. Det är ganska roligt att hålla på med.
Är den här podcasten en lång, lång reklamspot för att bli jägarsoldat, Patrik?
Ja, fast detta är inte.
Nähe.
Där. Jag ju använde, jag lärde mig de här kunskaperna innan jag blev jägarsoldat.
Mm-hmm.
Jag kan göra reklam för en utbildning.
Ja.
I Härjedalen, i Sveg. Jag vet inte om den är kvar, jag tror den är det. När jag gick den på 80-talet, och det är också anledningen till att jag bor där jag bor.
Aha.
För jag var, han som jag har fått köpa den här stycken av den här tomten, han gick den här utbildningen några år innan mig.
Mm-hmm. Vad heter utbildningen?
Människa, natur, teknologi under 8000 år.
Åh herregud, vad spännande.
Ja, jag tror den är, har varit ett år. Men jag gick ju den 85, terminen innan jag skulle rycka in. Jag missade de tre sista veckorna på den faktiskt, gjorde jag, för att jag skulle rycka in i lumpen då. Så jag fyllde 20 där uppe och firade på en pizzeria i Sveg. Jag och en kompis som fyllde samtidigt.
Tänk vad fint det. Att du kom på det här så tidigt. Jag kom ju tyvärr på det här alldeles för sent. Så jag har ju redan barn. Ingen utbildning är Sveg för mig.
Nej, men det är alltså, jag kan säga det, att om den finns kvar, den utbildningen,
så är den då
var det mycket arkeologer, natur, ja, men alltså så här, som ville prova gamla tekniker. Alltså vi börjar ju med att knacka flinta, va?
Oj.
Med hammarstenar och horn och tryckte och så vidare. Vi garvade skinn på massvis med olika metoder och skrapade och höll på så här, va? Knöt fisknät. Alltså allt. Och det är som en massa 1-3 veckors kurser i en enda följd, va?
Vilken dröm!
Spinna med slända. Bygga en upprättstående varptyngd vävstol som de hade på vikingatiden. Oj, ja, men alltså, du vet, finns hur mycket, som helst. Smide.
Ja, vad roligt.
Såna. Ja, så det var väldigt. Vi till och med gjorde järn utav rödjord. Alltså, rödjord är ju för att det är mycket järn i och den oxiderar och blir rostig, kan man säga då, va. Så vi byggde en enkel masugn och gjorde till och med sån här järnsvamp, en porös då, som du måste smida ihop. Det här var ju de första teknikerna att göra järn då när järnåldern kom, va. Myrmalm och ju rödjord och så. Nej, så är det. Men i alla fall, det går sen då att tvinna ihop såna här rottrådar och så vidare och få en tråd. Alltså det här är ju ingenting du gör för att du sätter på YouTube och ska gå ut och hålla på och frysa ihjäl i skogen och rädda livet på dig själva, utan det här är ju någonting som du måste utveckla. En grej som jag fick lära mig på den här kursen, det är att man räknar med att det tog uppemot 20 år för en människa på den här tiden att få träna och få alla kunskaper som behövdes för att klara sig mer eller mindre själv i den här miljön då, va?
Jaha.
Ja, så att det är ju liksom ingenting bara gör det överhuvudtaget, alla sådana här grejer, va? Utan det är träning, 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 träning. Ska du göra upp eld med ett sånt där tändstål som du märkte, som är rena fusket i jämförelse med flinta och eldstål, va?
Mm.
Det är ju inte lätt. Det är ingenting som du bara gör heller, utan det måste du träna på.
Men det lät ju som att frågeställaren Fredrik, han, det är ju det här, han vill ju träna, det är det han håller på med.
Absolut, precis. Och jag älskar att han så förbereda också, för det är viktigt att förstå det. Man liksom inte bara går och gör upp eld ute, speciellt om det är blött eller väldigt kallt och så vidare, va?
Men du, får jag fråga en grej som Fredrik sa där?
Ja.
Eller är vi klara med bågdrillen?
Ja, vi lämnar det där nu.
Skönt. Men du, för han sa att han...
Va? Hade... Det var väl roligt, Kalle?
Ja, förlåt.
Ja! Ja. Men jag tyckte det var skönt att vi kunde gå vidare och att det var klart. Ja,
precis, precis. Ja. Alltså, jag tycker det är skönt att du släpper taget om grejer, Patrik.
Ja, vad bra.
Nej, men han pratade ju om att han hade med sig någonting. Hudsalva och vad det nu var. Så kan man använda sådana där grejer också för att tända eld?
Ja, det går ju att göra. Fett och vaselin och vax och sådana saker. Kan man, men det är också, det, då är det bra att förbereda sådana här grejer då, va? Ha inte bråttom när man ska göra eld. Håller du på att frysa ihjäl, då har du inte råd att hålla på och fjäppla, utan ta god tid på dig då, så du precis börjar få upp värmen innan du fryser ihjäl, va?
En grej som jag har lärt mig om att göra upp eld, det är typ så här: om du tar en genväg så kommer du, det kommer antagligen gå till helvete.
Absolut.
Så det handlar om att göra alla steg jättenoga, så att du börjar med någonting som kan ta gnistan, sen tar du någonting som gnistan kan tända, sen tar du någonting, små såna här kråkfötter som man bryter under granar, som eldbollen kan tända. Och sen så kan du inte slänga på ett stort fett vedträ, för det kommer liksom, det är för lite för elden att ta tag i, som vi lärt oss idag. Så då gör du, späntar du fina stickor istället och tänder dem, och sen lägger du på större och större.
Man bygger en eld.
Exakt.
Man bygger en eld. Det är jätteviktigt. Men framförallt, innan man bygger en eld så förbereder man allting. Ja. Man springer inte och hämtar lite småpinnar och får fyr på dem och börjar springa och leta efter ved sen, va? För då hinner ju det där slockna. Utan det man kan, Alltså jag tänker så här, för att få en djupare förståelse för hur det fungerar, så är det ju så här att man pratar om tre saker som behövs. Och ofta hör man faktiskt det här när det gäller att släcka en eld. Att man tar bort den ena utav de här tre. Vad är det för tre grejer som behövs för att det ska brinna?
Bränsle.
Bränsle behövs ju.
Syre.
Ja.
Värme.
Precis. Tar du bort den ena av de tre.
Ja.
Jag sa då har du släckt elden.
Förlåt, jag firade att jag kunde. Vad sa du?
Jo, tar du bort en av de tre, då har du ju släckt elden, va?
Mm, just det.
Ja. Om vi säger så här, spolar du vatten på elden, ja men då har du ju tagit bort värmen, va? Då har du ju kylt ner det.
Just det.
Ja. Tar du en skumsläckare på, ja då har du ju lagt hinna över alltihopa. Då har du ju tagit bort, ja viss kylning givetvis då, men framförallt har du ju tagit bort syret då runt omkring.
Brandfilt.
Ja, kolsyra, samma sak. Brandfilt, då har du kvävt också, ja precis. Så syre, värme, bränsle. Och då är det ju så här att bränsle när vi ska göra eld är ju oftast trä. Visst, vi kan ta hjälp av annat när vi ska tända och så vidare. Du har varit inne på en del grejer där. Men då är ju träet kallt.
Mm.
Och det är alltid vatten i också.
Mm.
Mm. Och ska det här liksom... Jag tror, nu ska vi se, det är ju sånt här som man... Jag tror det är 500-600 grader. Det måste vara för att träet ska bli såna här... kallas det pyrolytiska gaser, alltså förgasas, som sen brinner och blir lågor. Det är ju alltså när träet förgasas som det blir lågorna. Det är gas som brinner där, va? När jag ska säga, själva träet brinner då blir det ju inte lågor, utan det är ju det som är glöd.
Jaha,
kan man säga. Det är gaslågorna, när du får gaslågor som det blir eldslågor då, va? Det är gaslågorna som brinner. Som en gasolspis ungefär då. Så är det. Men då måste ju vattnet torka ur först. Ja. För annars ligger ju det och kyler, va? För det går ju åt energi för att få det avdunsta helt enkelt. Så torr ved får du ju lättare eld på.
Mm.
Men sen just där, om du har en cigarettändare och så tar du en sån här vedklump.
Mm.
Och så eldar du på den där vedklumpen med cigarettändaren, så får du ju ingen eld.
Nej.
Nej, den är ju för stor och kall och det kyls för mycket och så vidare. Men tar du däremot en liten, några stickor och tänder på, ja, då får du ju upp värmen i det här. Det börjar förgasas och så vidare. Och så blir det som en kedjereaktion att de här gasen som brinner där i lågor då, den värmer ju upp resten som förgasas och så, va? Så har du igång processen, kedjereaktionen, tills bränslet är förbrukat då.
Mm.
Så det är det. Vatten kyler, för stora bitar kyler. Så det gäller ju, om vi säger så här då. Du börjar ju och så skaffar du alla delar, och du sa ju det ganska bra där, eller väldigt bra egentligen.
Ja, men tack.
Fast fort. Du har ju de här minsta sakerna. Vad har vi där? Det som man liksom kan få det att börja brinna i. Vad finns det där som man kan ha ute i naturen?
Jag såg de här kråkfötterna som man brukar kalla det, va? Som kråkris. Vad säger man? Kråkfötter i ansiktet, va?
Kråkris.
Vad heter det? Alltså det som är torra kvistarna.
Ja, undergranen. Ja, precis. Har du stora granar så har du ju jättemycket grangrenar, gröna, barriga som hänger ovanför. Och de hänger ju liksom nästan som takpannor ut.
Mm.
Så är det stora granar så rinner ju vattnet när det regnar ut på de här och droppar i droppzonen, alltså i kantzonen på kronan helt enkelt. Ju längre ner i granen du kommer, ju mer har ju vattnet förts ut, va? Det som har droppat in i grenarna, det börjar ju sakta föras ut. Och så längst ner så har det ju nästan allt vatten hamnat ute i kantzonen på kronan då, va. Och då sitter det ju ofta mycket döda grenar där nere. Och där har du, så länge det inte är alltså totalt genomsurt och varit höststormar och liksom så här, för då är ju detta fuktigt också, va. Men ganska ofta så kan du ha det tillräckligt torrt. Och man brukar ha ett mått på det, just det här att du kan, det knäcker när du bryter av det, va?
Ja, då är det tillräckligt torrt.
Ja, då är det lättantänt kan vi säga. Och du har ju såna här hatcher och så, eftersom det är kåda och sånt i det med, så att det tar sig väldigt bra det här. Och då tänker man de här allra finaste, några millimeter tjocka där, det är ju det du börjar med då. Ofta kan du ju ta med dig grenarna, för då har du ju nästa någon knapp centimeter tjocka grenar och sen centimeter tjocka och sen lite mer. Så när du kommer till din eldplats så lägger du upp detta i storleksordning med det här finaste först. Och sen lite större pinnar, lite större pinnar, lite större pinnar och så vidare, va. Och sen förbereder du även veden så att du klyver upp den då, va. Så att du har sprintved eller vad säger jag, ja, först. Och sen har man, ja, det går, det här är ju en grund med det här som du sa då. Så det är en jättebra grund att starta upp det med. Men sen kan man ju, är det riktigt, det problemet är ju att det blir riktigt blött ute.
Ja.
Och det är ju då det är som värst också. Ja. Det är ju då du blir nedkyld fort och så. Och vad kan man hitta då då?
Ja. Vad kan man hitta då, Patrik?
Alltså, har du riktigt stora granar så har du lite, ska vi säga, kan du hitta det här kråkriset, tror jag det heter, som du sa, va?
Ja.
Ja. Jag är också lite osäker om jag säger rätt, men typ. Då kanske det inte riktigt knäcker i det och så vidare, men du kan ju ändå med hatcher och sånt som är i det här, om du trycker ihop det lite grann, inte för mycket, packar du det för mycket så försvinner ju syret emellan, va? Du måste balansera det. Har du en cigaretttändare och kan värma på det lite grann så kan du ju få det att ta sig. Men du måste trycka ihop det mer så inte det hinner slockna innan det tar sig i de varandra. Så grenarna, små grenarna här, får inte vara för långt ifrån varandra.
Du måste nästan ha kontakt liksom.
Ja, nästan till, men samtidigt inte det där sista så att det inte kommer in luft då, va. Och har du en låga som en cigaretttändare till exempel, så kan du få det att ta sig då, va. Alternativet är ju faktiskt näver, kan du få att ta sig.
Även om det är blött.
Björkens yt, även om det är fuktigt. Mm. Men det är svårare och det rullar ihop sig och vi slocknar och så. Så det, här, det är också sånt här. Det är ingenting att lära sig utan till liksom, att höra eller läsa eller titta. Utan det får man gå ut och öva på det här så man lär sig materialet helt enkelt. Va?
En kärstubbe då?
Ja, det är ju så att... Ja, det, och vi kan väl börja så här. Att vad är det, om det är blött ute, vad är det som är torrast? Och det gäller egentligen när det är torrt ute också. Vad är det du hittar bränslet då som är...
Är det på innanför något?
Nej. Ovanför något skulle man kunna säga.
Mm-hmm. Ja, det får du säga.
Ovanför backen. Det som inte ligger på marken.
Jaha.
Alltså du kan ju tänka dig sådana saker som att det hänger grenar som har gått av och dött på träd. Men sen har du ju också träd som står upp som har dött. Som inte har ramlat ner och lagt sig plant på backen. För där är det ju blött och det suger upp fukt och svårt att torka. Men står det uppe, då torkar du djur fortare.
Mm.
Och har man ordentliga redskap med sig, alltså åtminstone yxa eller såg och yxa, så kan du ju ta en upprättstående död stam. Torrtall sa man ju alltid förr och det finns väl norrut en hel del, men det moderna skogsbruket har ju gjort liksom att det står inte tallar ut och dör i skogen så mycket längre, va.
Ja, på myrar är det ganska vanligt.
Ja, där går det fortfarande att hitta, precis, men du är väl mycket norrut och jagar också, va?
Ja, men exakt, och det är därför jag har fått det.
Precis, men det finns även lite mer söderut står döda.
Torraka tallar. Brukar man kalla det.
Ja, torraka är ett annat namn på det där. Och är det då lite grövre så är det, kan det ju vara så här att det är torrt i, nej, blött ytterst.
Mm.
Om det inte har varit väldigt, väldigt länge och blött och så vidare. Va? Så har du ju torr ved inne i. Och kan du då kapa av den där och dela på den, så kan du ju klyva ur torr ved inuti helt enkelt. Och där kan du ju också då göra så här att du fin. Du kan skava av småspåner. För då får du ju sånt här fnuske alltså också som du kan tända med. Men du kan ju också göra fjädersticker. Alltså att du täljer av bitar, men alltså tunna. Det ofta är, jag tycker det är bäst på en kant. En vass kant, för då får du tunna sådana här. Och så fortsätter du tälja nya så att de rullar ihop sig.
Typ nästan som julpynt kan man tänka.
Ja, nästintill. Ja, men det var jättebra. Det har jag aldrig tänkt på. Men det är precis. Gör bra beskrivning. Så får du en massa tunt, torrt vedmaterial där som elden kan greppa tag i. Får du större lågor så kan du lägga på grövre och så vidare. Va? Så det är så man gör. Man jobbar sig upp helt enkelt tills du har grov ved.
Men det här jag sa om kärstubbe, det är ju sådana här torrraka. Så, och sen längst, då har det runnit, vad det nu är. I botten på den så brukar det lukta en sån terpentin.
Ja, alltså, ja men precis, det är ju den här starka kådan, det är ju hartser. Och om man tänker sig så här så är det ju så att träd är ju under attack hela livet. Av svampar och sådana saker va.
Folk som gör upp eld.
Ja, nej, men svampar framförallt då som vill angripa de här. Och så fort trädet dör så är det ju skogens tänder som bara hugger tag i detta. Alltså mycelet, svamparna som bryter ner cellulosan då. Va? Men då skyddar sig ju träden med hartser. Och våra barrträd då har ju den här kådan. Den kan man se på plommonträd och sådana saker också då. Men... du vet, om det blir en skada i en gran så blir det ju massa kåda där, va?
Mm.
Mm. Om du har kapar av en gren till exempel nära stammen på en tall.
Mm.
För tall är ju det här riktiga kärved, töre. Törved.
Som
den som man gjorde kär av för helt enkelt.
Mm.
Och jag berättade ju hur man, det kan ju nog vara ganska många program sen, hur man i vissa bygder när en son föddes så gick man ut och skadade hela rotstocken på tallar. Och bara lämnade remser så att näringen kunde gå upp i underbarken där då i kambiet. Så då försökte den här fina rakvuxna tallen läka det här och skydda sig i de här skadorna. Så då kom ju de här hartserna här och bildade den här fetveden för att skydda mot röta som är svamp då va. Så då när han var 20 år och det skulle byggas hus till hans familj, då hade han ju superimpregnerade stockar att bygga sitt hus av då va.
Gud vad smart.
Ja. Och på samma vis det här kärstubbe som du sa då, det är ju alltså helt enkelt så, fäller du träd, ja då är det ju katastrof, alltså det, den kommer ju att dö. Men då kommer det upp sådana här hartser i stubben, för det är ju ett stort sår där då va. Och då blir det ju väldigt mycket sån här töre, kär stubbe. Så det var ju den typen av stubbar som man använde till att göra kära mycket förr då.
Mm.
Fällde skogen och så när det hade försökt läka de här stubbarna sen med massa hartser och sånt då, så kunde man utvinna kära nu det sen då. Va? Och det blev ju impregnering då.
Alltså om man gör ved av en kärstubbe så den känns ju nästan fuktig den veden för att den är så mättad med.
Ja, fet känns den. Du ja, kan exakt. Kalla fetved är ett annat namn för den faktiskt.
Men för det, den brinner ju otroligt lätt.
Ja, bra. Det är ju nästan så att du kan nästan sätta en låga emot den så ja. Börjar den brinna även om den är grövre va. Alltså ja. Det kan nästan spraka om den så här. Fräsa och
det är tisa. Exakt så mysigt som ni hör på Patriks röst. Han börjar nästan skratta förnöjt när han tänker
ja,
för
precis,
det är så himla mysigt när det tar men, sig.
Ja, men det där är också intressant på det viset att det är fantastiskt bra att tända med va.
Mm.
Alltså tänk terpentin och sådär, det är ju nästan som att ha tändvätska va.
Ja.
Om du då skaver små, har en, ta, sam, man, det är sån här grej som man förbereder sig och kan ha med sig. De går att köpa också nu då, för det är ju samtidigt så här, i och med att det är ont om den här typen av träd och så nu då, så behövs ju de vara ute i skogen för biologisk mångfald, för insekter och sånt bor ju det här också, och fåglar och så. Så man ska ju inte gå ut och hugga ner varenda torrtall eller så som finns egentligen, va. Nödsituation är alltid nödsituation, men man gör det liksom inte för nöjes skull, helt enkelt. Men på min fickkniv till exempel, så finns det en liten såg, och den har väldigt vass på ryggen. Du har ju sågtänderna på ena sidan, men sen har du vassa 90 graders kanter på baksidan. Den där kan man ta och skrapa på en sån här fetvedsbit då, va, med det här tören. Mm-hmm. Så får du nästan som ett litet mjöl. Ja, du behöver ju nästan inte sätta dit en låga så börjar det brinna.
Ja.
Nej, det måste du.
Man
måste
självantända.
Ja, få gnida fingrarna emot varandra bredvid och lägga på det. Nej, man behöver sätta dit en gnista i alla fall. För den är jättebra till tändstålet också.
Ja, perfekt.
Så är det. Och det kan du till och med göra om du har... Alltså det är ju så här, det finns ju givetvis mer eller mindre utav det här hartserna, och det är bitar. En del är ju jättemycket. Och där kan du ju göra små flarn liksom och tälja loss små flakes liksom. Och så får det att tända sig, för det är så mycket. Annars får du ta mjöl då, om det är lite mindre hartser i. Det beror på kvaliteten på fetveden, kan vi säga. Sen kan du ju, vi har ju blandat lite där, bygga upp veden och grövre och grövre och grövre och så, och torrt och så. Men man kan ju också tillverka sådana här grejer själv i förväg. Lite braständartänk, helt enkelt. Och där har vi varit inne, han pratade om hudsalva, alltså fett.
Mm. På bomull till exempel.
Ja, tamponger är en gammal klassisk grej som är väldigt mycket bomull i, som du kan riva loss bitar och så.
Det snackar Lars Fält om. Han är så överlevnadsexpert.
Ja.
Han förespråkar tamponger väldigt mycket.
Ja. Men du har ju också, heter det bomullspads, sånt där som de har att ta bort smink med i ansiktet.
Ja, det heter det. Rondell, ja, kan man säga också, va?
Ja, rondell. Så kan det nog vara. Där kan du ju ta vaselin på sådana till exempel.
Mm.
Då har du ju det att de, och så kan du ju då, man kan även om man har bikuper smälta in bivax och sånt i de där, doppa dem i smält bivax. Och så en vän till mig, han har benämnt han några gånger i Småland, han har haft bin i flera år också nu, och han rensar vax, så är det lite äldre kakor och vart yngel och så i kakorna, så är kokongrester kvar. Så när du smälter vaxet så silar du av det här och får de här kokongresterna med lite. Då lägger han de här resterna, det som man ofta kastar, det lägger han i äggkartong. Lägger han i varje sån här ficka i äggkartong då. Fyller han på det här skräpet. Och kan han riva av, ha den här, och så kan han riva av en av de här, så har han en perfekt braständare då, va.
Jaha.
Brinner som bara den och länge då, va. Han hade stearinljus.
Ja.
Det är också en klassiker. Du får inte blåsa för mycket då, men ha det ju till exempel om du har lite fuktigare. Tänk om du tänder ett stearinljus och så har du det här lite fuktiga, besvärliga kråkriset under granen där, som vi sa, som var svårt att få eld på. Tänk då om du kan hålla det emot en låga som brinner länge, så får du ju fart på den där till slut, va.
Då kommer det redan att torka först och sen börja brinna.
Precis, för du måste få ur vattnet, annars får du inte upp temperaturen till de här, för du är 100 grader pratar vi om, va. Det blir ju inte varmare än 100 grader, och det behöver ju bli vad det nu är, 500-600 grader eller något, för att det ska förgasas då, va.
Ja.
Så då har du ju chans med en stearinljus att få fart i lite blötare, eller fuktigare ska vi väl säga.
Tänk att vi fick gifta ihop två frågor i den här podden, Patrik.
Ja, men du, jag tänker, jag vill säga några, jag hör att du är lite bråttom, du skulle på föreläsningen, va?
Ja.
Ja, men ett par grejer till just när det gäller att göra upp eld som är viktigt.
Får jag säga en grej först bara?
Okej.
Torktumla ludd.
Ja!
det tar ju en gnista väldigt bra. Så det är perfekt, precis, som fnöske. Precis.
Ja. Ja, det är ju superbra.
Det var den jag hade att säga.
Ja, men jag vill säga så här då, att har man, vi har ju pratat ju ur ett beredskapsperspektiv, vi blir ju lite tjötiga på det viset, men det är ju ändå temat på våran podd. Mm. Det går ju att prata friluftsliv, alltså det överlappar ju varandra, men vi har ju den ingången då. Så har man en evakueringsväska, hemgångsväska och så vidare, så har du givetvis en påse, en vattentät påse i den. Eller åtminstone i den påsen små vattentäta påsar med såna här bomullspad som du har doppat i bivax eller ja.
Fetved
eller sådana. Ja, precis. Och fetved, alltså sådana här träpinnar med mycket hartser i. Alltså du har en eldpåse som du har förberett. Du kan till och med ha lite torra näverbitar i. För torra näverbitar tänds ju mycket, mycket lättare än om du tar färska. Fördelen med näver är att den faktiskt brinner. Det är också så att det är en av de ved som vi har som brinner bäst när den är färsk, va? Mm. När den inte är torkad så är det faktiskt björk då. Ja, så att du har förberett det här. För när du behöver göra upp eld, då kan det vara väldigt besvärligt alltså.
Men det finns ju att köpa såna här olika tändklossar och tändpåsar. Och, men det är väl egentligen bara att en fabrik har gjort såna här bomullspads med bivax på.
Ja, precis. Men det är ju ett lite roligt projekt att göra själv också faktiskt.
Verkligen, verkligen. Ja, det är, många delar av landet kallas det för Stockholmsnäver. Såna här tändhjälpmedel. Såna här små tändpåsar eller någonting. Men jag reagerar så starkt på det. För de enda gången jag ser det användas i fält är när jag är i Norrland.
Ja.
Men det är mycket snack om att det ska vara stockholmare som använder sånt. Men det är inte. Stockholmare gör inte upp eld.
Ja, men alltså grejen är ju så här. När det är torrt krutat ute. Ja, men då behöver du inga såna här grejer.
Nej.
Ja, jag har ju min lilla scoutkår. Med 9-11-åringar där. Va? 9-12-åringar är det nu. Så vi gick ut då till en lägerplats där som vi håller på att bygga upp i skogen. För jag vill att vi ska vara ute så mycket som möjligt. Om inte annat så lär de ju sig att klä sig. Man kör alltid utvärdering efter. Är det någon som har frusit? Ja, då lär de ju sig att reflektera över. Ja, de behöver ha mer på fötterna. Eller ja, du vet sådär va. Men då gjorde jag ju bara så här. Ja, vi kom upp till platsen. För jag vill att vi gör upp eld varje gång också. Det hör till liksom när man kommer till en plats att man börjar med att göra upp en eld då. Och så gick jag bara iväg några meter till en sån här gran. Som du tog upp där. Tog lite sånt här. Och så gick jag bara tillbaka. Alltså det handlar ju om sekunder här då. Och så tog jag bara upp cigarettändaren ur fickan. Tände på det här och la det där. Så hade vi ju liksom början på en eld då. För att visa hur fort det gick att tända och göra upp en eld.
Snyggt.
Ja, nu skulle jag ju, om man hade gjort det på det, lärde jag ju dem sen då. Det här med att man lägger upp och förbereder och tar sig tid. Va? Men det var liksom bara för att visa att de fick med sig den minnesbilden där.
Ja.
Sen, jag måste berätta det. För det är så roligt med, det är bara småflickor i den då. Det är min... mitt barnbarn, äldsta barnbarn och hennes kompisar som är i den scoutpatrullen då. Och då körde jag, fick de göra detta tillämpat och då var det lite fuktigare faktiskt i luften nästa gång. Och fick de jobba två och två. Fick bara en tändsticksask, ingenting annat.
Jaha, vad spännande.
Ja, och så fick de ju börja använda det här då. Det var ju framförallt det här gran.
Kråkriset.
Kråkriset, ja precis. Och nej, men de lyckades, de fick ju prova några gånger, men inom ett par tre försök så hade alla, och kravet var att det skulle brinna i lika grova pinnar som deras tummar då va.
Hmm.
För har du ju den typen av ved och det brinner ordentligt, ja då har du i princip veden, eller elden igång va.
Ja.
Så sen ska vi växla upp det här och... ett bra sätt då, det är faktiskt att de får bygga en trefot och surra den riktigt. Så man kan ställa och så får de göra så att de kan hänga i den och så ska de få exakt om det blir en halv liter eller en liter såpvatten. Och så är det den som för såpvatten pöser över när det kokar.
Mm.
För då får du för det här kokade eller kokade inte. Mm. Den var först över mållinjen. Och så ska vi göra en tävling av det här då. Så de ska få bygga upp en trefot, hänga upp en kastrull med ett exakt mått med såpvatten i. Och den som först får den att pösa över vinner. Det är det att de här är ju 9-11 år. Jag börjar ju märka lite med de här små flickorna här att det är väldigt mycket relationer och socialt med de här alltså.
Mm, och tävling.
Ja, inte så mycket tävling faktiskt. Det tror jag hade varit bättre. Jag märker ju det när vi börjar prata tävling och så vidare. Att det är inte precis som med småpojkar. De älskar ju att tävla. Men jag ska köra den här tävlingen med dem i alla fall framöver då. För det kan jag ju säga, det är om man vill göra en rolig grej just att träna elduppgörning och så kan man ju göra på det där viset.
Man kan elda av ett snöre också, det minns jag från någon scoutgrej.
Ja.
Att man spänns upp ett snöre och så kommer jag upp en eld under det och elda av snöret. Då har man vunnit. Mm.
Är det något mer vi vill säga om eld kan... Jo! Bra! Ja. Jo då, ja, du kommer inte undan än. De får hålla den där föreläsningen, de får hålla i den lite till du kommer där. Nej, men alltså, du har det här när det är riktigt blött. Tre saker är det jag vill göra. Riktigt blött eller riktigt kallt. Alltså snö. Då gör man så här att man lägger en plattform.
Ja.
Du tar V-bitar, lägger i botten. Så att du får upp elden, för annars kommer den här snön smälta, ligga och kyla hela tiden på elden. Ja, du får ju sitta och vifta med någonting och få syre och fart och blåsbälja på den här elden för den ska blåsa hela tiden. Då får du åtminstone upp värmen för att du får röra på det hela tiden. Men, ja, men alltså du måste avskärma den här snön eller isiga backen eller någonting sånt där. Va? Eller jätteblöta backen. Där får du lägga ett lager. Har du ont om torr ved? Ja, men lägg åtminstone den lite fuktigare för den här backen och blöta backen den kommer att kyla mycket mer än lätt fuktig eller fuktig ved då va.
Granris kan man lägga också.
Jajamensan, och det är också väldigt bra för där har du nästa grej. Det gjorde vi när de här tjejerna fick göra upp elden att jag visade dem hur man skickar en signal om man har gått vilse i skogen och hör helikopter eller flygplan närma sig. Har man förberett massa granris, färsk granris som man slänger på elden på en ganska kraftig eld då, för då kommer det bara bolma upp rök genom träkronorna så ser de röken då. Så det är ett bra sätt också. Jag vill säga så här. Vi pratar evakueringsväskor och sånt där, flyktväskor. I våran del av världen som inte är Florida eller Kalifornien eller Medelhavet så kan man tvingas ligga ute och sova. Visst, man kan ha väldigt kraftiga sovsäckar och puppor och så vidare som skyddar mot väta och vind och sova. Men grunden historiskt i våran del av världen, i hela landet i princip, vi har ju flera språk i landet då, men på svenska så heter det ju nying.
En vad?
Nying.
Vad är det?
Nying, det är en stockeld.
Mm.
Och den kan vara med två eller tre stockar. Och ska man ligga och sova bredvid den och få värme så man inte fryser ihjäl då va? Då är det bra om den är lika lång som man själv är lång. Och man kan ju mäta en stock då genom att sträcka ut armarna. För du är lika långt ifrån fingerspetsarna till fingerspets som du sträcker armarna rakt ut som du är lång va? Du vet den här bilden, jag tror det är Leonardo da Vinci som har gjort en proportionsbild på en människa som står i en cirkel.
Om man inte har ett väldigt, väldigt rejält...
Om man inte är väldigt bra på marklyft.
Exakt. Ja.
Några generationer närmare orangutangerna eller vad man säger.
Ja, det är det.
Så är det. Men,
men vad, hur ska man tänka med en stockeld då? Vad är liksom
ficket? Ja, precis. Då är det så här att historiskt då så har du ju de här träden, torrtallarna som står med sina hartser och det här i, va. Och det var ju den som man högg ner, samer och svenskar och så genom historien. Och gjorde, ska du sova bredvid den så vill du ha två stockar. För annars så får du, lägger du tre, då har du två i botten. Och så två tvärpinnar och så lägger du den så du får som en trekant uppe på. Men då hamnar ju mycket av värmen, glöden som trillar ner emellan de här två stockarna, va.
Ja.
Och då skärmar ju de av. Det brinner emellan stockarna, men du ligger ju på sidan där det inte brinner så att strålningen når dig inte riktigt, va. Utan det bästa när du ska sova bredvid så du får vila så du inte bryter ihop och så vidare och orkar med en jobbig situation, det är ju att du lägger två stockar. En i en bottenstock, den större i botten, och så en nästan lika stor uppe på.
Hur ska du få den att ligga kvar?
Du vill få det att brinna emellan de här två stockarna. Så du behöver ha en, dels så hugger du ju upp så du får plana ytor. Anläggningsytan emellan de här, den ska vara plan. Och då får du ju också, om det här är torrt, så alltså du hugger ju då med yxan också, för det krävs ju yxa. Det är det jag menar med flyktväska. Alltså i en skandinavisk flyktevakueringsväska så ingår det en yxa, va. Och helst en hyfsat kraftig såg också, men yxa räcker. Jag tycker den här, visst man kan ha en stor skogsyxa, en huggaryxa, va, men annars är ju det där som kallas för skogsyxan som är den minsta yxan som du kan ha tvåhandsgrepp på. Den är 50 cm skaft på den, kan man säga då. Och den är inte så tung, den tar inte jättestor plats och så vidare, så den är ju perfekt att ha där. Och dels kan du bygga skydd och så på ett helt annat sätt, men framförallt så kan du göra en eld som brinner länge så du inte måste hålla på och sitta upp och elda hela natten, va.
För
den här brinner, har du någonstans uppåt 25 cm stockar så kommer den att brinna hela natten och du kan ligga där och den håller dig varm, va. Du gör de här plana ytorna, du har det här och hugger upp så du får fnas i ytorna med så elden har något att greppa i där, va. Och sen lägger du tvärpinnar då så du får distans emellan de här plana ytorna, för det ska ju brinna emellan ytorna och det ska kunna ta sig i stockarna där, va.
Mm-hmm.
När det här brinner sen så holkar ju det ur. Det glödbrinner långsamt och strålar värme. Och då kan man, för att inte överstocken ska trilla av med tiden och så vidare, så kan du antingen ställa två lite klenare stockar i varje ytterände. Längst ut i ändarna så att det stöttar. Så de står i kors över den övre stocken då, va.
Mm.
Men sen kan man också, har du en spik så kan du ju slå i en slana i den övre stocken, som du sträcker ut den här slanan åt sidan, så ligger ju den där som en stabilisering då. Det går att göra på olika sätt. Det där är också en sån typisk rolig övning som man kan göra i friluftsliv, i scoutrörelser och sådana saker också då, va.
Vet du en grej som vi måste öva på nu, Patrik? Det är att avsluta den här podden.
Nej!
Jag måste vidare nu.
Ja, jag vet det.
Stort tack för att du lyssnar och stort tack för att du kan så mycket om så mycket olika saker, Patrik. Det är jättehärligt. Maila hej@katastrofen.se och följ oss på Instagram. Där heter vi också I Vänta på katastrofen. Ha det så bra. Hej då!
Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.